vare med er och frid ifrån Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Vi lyssnade rent i predikotexten från Matteus 11 om hur Johannes i fängelset sänder sina lärjungar för att fråga Jesus om han är den som ska komma eller om de ska vänta någon annan. Temat idag är Herrens vägröjare, och det är ju just profeten Johannes döparen. Döparen är en viktig person, men det är ändå inte så att han är huvudpersonen, inte heller idag. Han visar fram mot huvudpersonen. Johannes hade blivit fängslad av landsfursten Herodes då Jesus började sin verksamhet. Den Herodes är inte samma som Herodes som tog livet av en massa barn i Betlehem, för han dog ganska snart efter det när Jesus ännu var liten. Han är Herodes Antipas, son till Herodes den store. Och han regerar som tetrark, som är en term som betyder fjärdingsfurste. Han regerar alltså över en fjärdedel av landet, över Galileen och Pereen. Och det var samma Herodes som är omnämnd också i Jesu lidandes historia, när han då var i Jerusalem och Jesus sändes till honom. Den första frågan vi ställer oss idag utifrån det här som berättas är: tvivlade Johannes döparen på att Jesus var Messias? Den här frågan har diskuterats mycket. Johannes hade ju predikat vid Jordanfloden, och han döpte en mängd människor. Också Jesus hade kommit för att bli döpt av Johannes. Och då gav Johannes ett klart vittnesbörd: se Guds lam som tar bort världens synd. Och med det så kunde han inte avse något annat än Messias. Han hörde rösten från himlen som förkunnade att denne var Guds älskade son. Och det är också en term som Gamla testamentet använder om Messias. Hur skulle han nu ha börjat tvivla? Ja, visst är det helt möjligt för vem som helst att börja tvivla. Och tänk nu på att Johannes döparen var i fängelse med mycket osäkra framtidsutsikter. Det var inte länge till han levde. Visst kan anfäktelse ha gripit honom. Han var ju bara en människa, även om han var en profet. Men ändå ska vi kanske inte tänka så. Luther, han hyser uppfattningen att Johannes döparen sände sina lärjungar till Jesus för deras skull. Han hade ju sagt om Jesus: han måste bli större och jag mindre. Och det här var säkert en svår sak för Johannes, att se hur han själv skulle trappa ner och istället ska det komma en som blir mera och mera populär och samlar de stora skarorna. Rent kötsligt var det ju en svår situation. Men det måste ha varit ännu svårare för hans lärjungar. De som hade fastnat för budskapet, som hade blivit fängslade i andlig mening av Johannes döparen, och som såg att här var en profet sänd av Gud. Och de blev hans lärjungar. Nu har han hamnat i fängelse. Vad blir det av det? Och för dem var det inte säkert inte så enkelt att ändra sig från att ha varit Johannes efterföljare till att börja övergå till Jesus. Det var ju att svika den mästare som de hade följt. Kunde de uppleva? Troligen hade inte, ja, kanske inte troligen, men möjligen hade inte hans lärjungar förstått att han bara var en vägröjare. Kanske de hade också sett honom som Messias. Nu sänder Johannes dessa till Jesus. Dessa som hade hört om att Jesus, det skulle komma igen efter Johannes. Som Johannes ska vara helt underlägsen. Han ska inte ens vara värd att knyta upp hans skoremmar. Som ska döpa i helig ande och eld. Som ska ha sin kasskovel i handen och noga rensa sin lada. Var fanns den här kraften nu? Hur skulle lärjungarna kunna överbevisas om att han som gick omkring ödmjuk, fattig, helt oansenlig, skulle vara den utlovade Messias? Kunde de lita på vad Johannes hade sagt? Ska de tro på det här? Nu var det dags att verkligen ta till sig insikten om att Jesus var den som de skulle följa. De skulle inte längre vara Johannes döparens lärjungar. De skulle bli Jesu lärjungar. Undervisningen om det här måste bli konkret. De måste fråga Jesus själv och bli överbevisade av honom. Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Den som skulle komma, det är ett uttryck som också avser Messias. Han som kommer, den som ska komma. Se, jag kommer, säger han många gånger om Messias i Gamla testamentet. Det är den Davids son som Gamla testamentets profeter hade talat om och som alla fromma i landet väntade på. Men han skulle ju befria landet och återupprätta Davids tron. Vad var det nu som var fel när Jesus inte såg ut som en befriare? Vad svarar Jesus? Han ger ett ganska underligt svar. Man kunde kanske ha väntat sig att han klart och tydligt skulle ha sagt till dem som kom och fråga: jag är Messias, ni behöver inte alls bekymra er. Han skulle ha berättat om inkarnationen, hur det fungerar att bli människa när man är Gud, och förklara för dem hur svårt uppdrag han har. Men han säger inget sånt. Jesus hänvisar till det som alla i hans närhet kan se och höra. Blinda får sin syn, lama går, spetelska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Det här är i själva verket ett citat ur tre ställen hos Jesaja. Det finns tre ställen där det direkt uttalas just sådant som Jesus här tar upp. Det första är från Jesaja 29. Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Det andra stället är Jesaja 35. Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. Och det tredje stället är från Jesaja 61. Och det är det ställe som vi känner igen från berättelsen om när Jesus var i Nazarets synagoga och fick läsa, och då han läste från Jesaja 61. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Den dagen, för att anknyta först till det första ordet. Den dagen är också en teknisk term som avser den messianska tiden. Vi kan också säga det är den yttersta dagen, eller yttersta tiden inte den yttersta dagen enbart, utan den yttersta tiden. Och den sammanfaller ofta med förutsägelser om Jesu återkomst till domen. Det är alltså den tiden som nu bryter in. När Johannes lärjungar hörde Jesus tala med de här orden fanns det inget tvivel om att han avsåg att han är uppfyllelsen av profetiorna. För judarna kunde sina profeter. De behövde inte något vidare vittnesbörd. Om Johannes döparen hyste något tvivel för egen del blev han överbevisad, också han. Det fanns rikligt med vittnesbörd om att just sådant skedde där Jesus drog fram. Det nämns två olika slags gärningar här. Dels de tecken och under som Jesus gör då han botar sjuka och rent av uppväcker döda. Och dels hans predikan. När evangelisten Johannes berättar om Jesu under kallar han dem tecken. Det är inte bara frågan om berättelser om mirakel som drar folk till Jesus. Fastän man i första hand strömmar till just för att få se sådant. Nej, det är sådant som också har en djupare mening. Visserligen är det också en viktig verksamhet som Jesus gör när han botar alla sjuka. Han drar sig inte undan. Han gör gott. Men det är samtidigt ett vittnesbörd om hans frälsaruppdrag. Han skulle frälsa sitt folk från deras synder. Jesus hade också ett profetiskt uppdrag. Han talade om Guds rike. Han undervisade med auktoritet och inte som de skriftlärda. Han var själv ett med sitt budskap. När han talade, talade Gud själv. Ett centralt tema är att Jesus kommer med ett glädjebudskap för de fattiga. Evangelium för fattiga. Kom han då inte för alla? Här kommer vi in på frågan om den rätta delningen av lag och evangelium. Lagen riktar blicken på oss. Den talar om vad Gud ställer för krav på oss, särskilt genom de 10 buden. Evangelium är ordets egentliga betydelse. Är budskapet om Guds barmhärtighet och nåd. Den fokuserar på Gud, bort från oss. Och nu är det märkliga att glädjebudskapet om frälsningen är märkvärdigt nog samtidigt en hämndens dag. Citatet från Jesaja 51 fortsätter nämligen just med att koppla ordet hämnd till detta som sker. Och det fanns också i det andra ordet vi läste. Ser Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Det här beror på att glädjebudskapet för de fattiga samtidigt är en domspredikan över de högmodiga. För de andligen fattiga är det en glädje att få höra att synderna är förlåtna. När Jesus kommer tillbaka för att kalla de rättfärdiga till himlens salighet, då kommer han verkligen med hämnd, vedergällning, som drabbar alla dem som inte har trott på Jesus, som inte har varit fattiga själva. Det är så nämligen att de rättfärdiga behöver ingen bättring. De friska behöver ingen läkare, säger Jesus. De behöver lagen. Det är därför Johannes döparen kommer med lagpredikan. För att bereda väg för Jesus. Lagen skulle predikas så att den stack människorna i hjärtat. Så att det gjorde dem rörda över sin synd. Ångestköpta, brukar vi säga. Inför lagen reagerar människan på två sätt. Antingen blir man övermodig. Då man tror att man kan hålla buden och uppfylla Guds krav själv. Eller så blir man förtvivlad. Då man ser att man inte kan hålla Guds bud. Och så tappar hoppet om att bli salig. När Johannes döparen predikade så var det ord och inga visor. Inför hans förkunnelse drabbades alla. Men likväl var det en del som inte tog det till sig. Johannes talade om huggormars avföda eller huggorms yngel. Och mot dem som hävdade att de var barn till Abraham. Han måste ta ifrån dem deras förtröstan på sin släkt, sin rättfärdighet på grund av sin härkomst. Huggorms yngel, det betyder att man har avlats av djävulen. Och det är samma som att säga att vi bär alla på synd. Samma ord skulle han säga om oss. Vi har alla ursynden, arvsynden i våra lemmar. När han konkret talade till människor och sa åt dem vad de ska göra när de blev ångerköpta och frågade vad ska jag göra. Så då räknade han upp på dem också vad de skulle göra för att uppfylla det som lagen sa. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Men vi ska då konstatera bara att det ändå var många som hörde Johannes, som gick bort, som fortsatte att vara högmodiga och förhärda sig inför budskapet. Och de blev inte hjälpta av Johannes, inte heller av Jesus. Det verkar att ha varit så att Herodes hörde till dem som hade blivit anfäktade av budskapet. Om Johannes hade fått fortsätta predika för honom kunde det ha burit frukt, för han hörde honom gärna, står det. Men hans fåfänga ledde honom vilse, och snart ledde den honom till att tysta den besvärlige profeten för gott. Men nu var det så att Johannes stannade inte vid att predika den stränga lagen. Han kom också med evangelium. Och det skedde genom att han visade på Jesus. Som vi redan konstaterar, lagen talar om oss. Vad ska jag göra? Evangelium visar på vad Gud gör och har gjort för oss. Johannes visade den på Jesus. Det var evangelium. Se Guds lam som tar bort världens synd. Därför heter det också att hans dop var omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse. Egentligen in i syndarnas förlåtelse. Dit ville han ha dem. Att de skulle få se att deras synder var förlåtna. De förkrossade, de ödmjuka, de fattiga fick höra evangelium. De fick veta vart de skulle vända sig i sin nöd. Nu hade deras hjälpare kommit. Nu hade han kommit som skulle ge frihet åt dem som hade bundits av sina synder. Som såg att de måste få hjälp att bli fria. Nu hade den stora läkaren kommit med bot inte bara för de kroppsligen lama och blinda och spetelska. Utan för de andligen lama och blinda och spetelska. Nu blev de spetelska rena. Men inte bara de som var kroppsligt sjuka i spetelska. Utan de som var plågade av synden blev botade. De fick sina synder förlåtna. Och så blev de så återställda så att de kunde börja ett nytt liv som Sackeus. När han efter att hade mött Jesus fått sina blickar flyttade från sig själv och sin penningbegär till Jesus. Då frågade han, eller då sa han, hälften ger jag nu av de fattiga av vad jag förtjänar. Om någon har fått utkrävts för mycket så ska jag ge det fyrdubbelt tillbaka. Det var evangeliets frukt. Så blev det i en del fall. Men Jesus visste att folk också skulle ta anstöt av honom. Och han sa därför, salig är den som inte tar anstöt av mig. Det finns två sätt att bli till anstöt. Det ena sättet är att man lever uppenbart ogodaktigt. Lockar andra att göra likadant eller att man uppträder oskickligt. Men det handlar inte om den aspekten här. Utan det andra sättet, det är att ta anstöt av läran. Jesus samlade först stora skaror omkring sig. Men efter en tid drog de sig bort. De sa, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Och så gick de sin väg. Många drog sig bort och då frågade Jesus sina lärjungar. Inte vill väl också ni gå bort? Lärjungarna visste ju svaret. Vart ska vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Men de som gick bort tog anstöt av Jesu undervisning. De hade nämligen väntat sig en jordisk frälsare. Men de blev besvikna. För hans rike var inte av denna värld. Också idag tar många anstöt av Jesu lära. Man gillar inte det som Bibeln säger. Så man gör om budskapet så det passar in i vår tid. Så det passar in med ens egna funderingar. Så behöver man inte det eviga livets ord. Utan man gör sig själv ett ord som passar. Den som då håller fast vid Jesu lära vållar anstöt. Då blir följderna det som Jesus förutsa. Det är nog för lärjungarna det går med honom som med hans lärare. Ibland upplever vi besvikelse när goda vänner eller familjemedlemmar tar avstånd från det vi har dyrt och kärt. Tänk hur svårt det måste ha varit för Jesus som måste uppleva att de människor som han skulle lida döden för, som han hade kommit för att frälsa, de tog anstöt och gick bort. Vi ska ändå gå till den sista delen av texten, vittnesbördet om Johannes döparen. Jesus ger här ett trefaldigt vittnesbörd om Johannes döparen. Det första, vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. Det första han säger om Johannes döparen är att han inte vänder kappan efter vinden. Han är inte en sån som sträcker fingrar i vädret och känner varifrån det blåser. För att sedan rätta sin predikan efter det. Nej, Johannes vågade till och med inför kungen säga vad som är rätt och fel. Och tillrättavisa honom hans synd. Och det kostade honom hans liv. Såna profeter skulle vi behöva mera av i vår tid. Att biskoparna får en möjlighet att predika inför president och regering på självständighetsdagen är ju egentligen en fantastisk sak. Visst är det en enastående möjlighet att för dessa ledare och inför hela folket via tvn förkunna lag och evangelium. Vad skulle Johannes ha sagt om han hade stått där i predikstolen? Vi ska inte bara ta sådana exempel där ingen av oss har chans att bevisa vår ståndaktighet. Vi har gott om situationer i vårt eget vardagsliv där vi snarare kryper undan än står för det bibliska vittnesbördet. Det andra vittnesbördet är, om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Inte heller det här passar in på Johannes. Han gick klädd i grova kläder. Han åt det som han hittade ute i markerna. Han avstod från all yttre grannlåt och prakt. Och här är han också en förebild för Jesus, som själv skulle demonstrera genom att rida in i Jerusalem på en åsna. Man har skämtsamt ibland sagt om prästkallelser att Gud tycks kalla bara till de stora städerna eller de stora församlingarna. Det är verkligen en frestelse, också för Guds tjänare, att fråga efter människors ära och egen plånbok. Kanske den här regeln har undantag, men det är väl så för oss alla att vi gärna vill söka oss till jobb där vi ska synas mera, där vi ska få bättre lön och räknas till de ansedda, än att vara tjänare i det lilla. Ändå är det så att den allra bästa platsen att tjäna Gud är att vara på den plats där han har ställt oss. Det må sedan vara en obetydlig uppgift vid ett löpande band, att köra en sopbil eller att plocka varor i butikshyllan. Se på Johannes. Han tjänade där han var ställd utan att fråga efter position i samhället. Tids nog fick han komma in för de fina människorna i kungapalatset. Men det var bara hans huvud som visades upp inför dem då han blev martyr. Det tredje. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Här ger Jesus det högsta vittnesbördet om Johannes. Han är större än Gamla testamentets profeter. Han är nämligen den som bereder vägen för Kristus. Han är budskapet från Gud själv, som har en direkt kontakt med frälsaren. Ordet budbärare är detsamma som ängel. När Gud sände himmelska änglar till jorden vid vissa tillfällen var det för att bära fram ett särskilt budskap. Ängeln kom till Maria för att berätta för henne att hon ska bli mor till Jesus, Guds son. Ängeln kom till Josef för att lära honom att det inte var något märkligt, att det inte var något otuktigt med att Maria började vänta barn. Ängeln, eller en mängd änglar, sjöng vid Betlehems ängar för herdarna när Jesus hade blivit född. Änglar satt i graven när Jesus hade uppstått och så vidare. Det var vid alldeles särskilda tillfällen som Gud sände himmelska budbärare. Men Gud kunde också sända människor som budbärare. Och det är faktiskt samma ord som när han sänder himmelska. En sådan jordisk budbärare var Johannes. Hans profetiska uppdrag var att bereda vägen för Jesus. Han skulle predika lagen så att lyssnarna skulle förstå att de är syndare och att de behöver förlåtelse. Och han skulle också visa fram mot den som ger förlåtelsen. Vi ska sluta med att placera in Johannes döparen i vår tid. Vad skulle han säga idag? Ja, utan tvivel skulle han angripa lösaktigheten. När han stod inför Herodes sa han rakt ut: det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Han hade nämligen gift sig med sin brors Filippus hustru Herodias. Det budskapet ledde honom i döden. Lukas berättar hur människor frågade Johannes vad de ska göra efter att ha hört honom predika om den kommande vredesdomen. Han gav dem konkreta förmaningar. Har ni två livklädnader? Dela med er och dem som inte har. Den som har mat ska göra på samma sätt. Dela med er. Det finns sådana som svälter. Till publikanerna sa han: kräv inte ut för mycket. Använd inte våld. Johannes predikar alltså både lagens andra bruk, den som skapar syndakännedom, och lagens tredje bruk, förmaningarna, till dem som har fått ta emot frälsningen. Lagens tredje bruk visar Guds goda och nådiga vilja som en kristen gör med glatt sinne efter att ha förts till tron på Jesus. Och så förde han människorna fram till Jesus för att de skulle bli hans lärjungar. Det som vi kallar lagens tredje bruk brukar vi också kalla goda gärningar. Den som har fått sina synder förlåtna och fått Jesus till vän och bror vill föra ut vidare den kärlek som Gud har bevisat honom, så att den också kommer människorna till del, medmänniskorna. De här gärningarna är inte sådana som ger oss meriter inför Gud och som vi åberopar på domens dag för att vi vill visa att vi skulle vara värda Guds frikännande dom. Utan det är vittnen på att vi tror på Jesus, att vi har fått del av hans fullkomliga rättfärdighet som han vann åt oss på korset. Huvudpersonen i vår text är därför inte Johannes, utan det är Jesus. Jesus ska växa och döparen ska bli mindre. På samma sätt ska vi inte växa genom att mera fyllas av lagen för att bli starkare i lagens gärningar, de goda gärningarna. Medvetna om vad vi gör, så att vi ser på oss själva. Utan vår andliga tillväxt består paradoxalt nog i att vi själva blir mindre. När lagen uppenbarar för oss hurdana vi är, då har vi ingen annan möjlighet än att fly till Jesus. Då blir han stor. Han som har förlåtit oss våra synder, som har iklätt oss sin rättfärdighet, för att vi en dag skulle få stå inför tronen och jubla emot honom av nåd. Det är det som är det stora i att växa som kristen, att Jesus växer. Då Johannes döparen har fått avsluta sitt verk med oss, då är vi tacksamma och glada för att få vända blicken från oss själva och vår fattigdom, vår andliga spetelska, vår syndobrist, och istället se på Jesus, som gav sitt liv, sitt dyra blod, för att vi tack vare honom skulle vara hans, leva under honom i hans rike, tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, liksom han har dött och uppstått från de döda, lever och regerar i evighet. Äran, äran, den ska Jesus ha. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.